Ja, det där var en känd signaturmelodi här i Tyresö.
Känd från förr.
Känd från förr.
Uppdrag Tyresö.
Uppdrag Tyresö. Tommy Hansson, du är här igen.
Ja, återuppstigen från de döda som det hette på påsktiden.
Ja, ja. Och här på Tyresön har vi haft 80 program med poliser. Och vad brukar vi prata om?
Ja, vi brukar prata om brottsutvecklingen i Tyresö och trivsamma, trygga Tyresö och hur det där stämmer ihop egentligen.
Ja. Och nu var det länge sedan ni hördes, du och Lars Alvarsjö.
Ja, vi har ju bägge två blivit pensionärer och lever livet utanför och efter det polisiära. Och det känns lite tokigt att bara sitta på läktaren och tala om hur saker är när man inte riktigt vet.
Och då var det så kul, därför du var ju fackligt aktiv under väldigt många år.
Absolut.
Och du höll på med en sida som jag brukar referera till.
Blåljus.nu.
Vilka är det som håller på med den?
Det är polisfacket i Stockholm, Region Stockholm. Ah. Och där försöker man ha lite polisiära nyheter, det som kan påverka framförallt i tjänsten och polisers trygghet och så. Men även när det händer allvarliga brott och sånt så är vi med ibland.
Ja. Mm. Håller du fortfarande på med den?
Jag tipsar oftast redaktören där nu för tiden. För att jag tycker att jag ska inte sitta och spökskriva helt utan personligt ansvar. Va?
Nej.
Det är skillnad när man sitter och är facklig förtroendeman. Då är det lämpligt att göra det där, tycker
okay. jag. Mm. Och sen hade vi då med oss Lars Alvarsjö som var stationsbefäl i Flemingsberg. Dit Tyresö och alla de här kommunernas syd tillhör.
Precis. Ja. Han hade ju verkligen helikopterperspektiv på brottslighet i området.
Ja. Han kunde inte säga allt, det kan man ju inte göra som polis. Och då var det så tråkigt för att nu saknar ju folk där. Och då fick jag ett mejl från dig, Tommy. Vad var det du hade varit på och vem hade du hittat?
Jo, jag hade varit på facket, jag är faktiskt hedersmedlem så att jag fick komma fast jag är pensionär. Och sitta och lyssna på debatten och alla motioner. Och, det är ju precis som en riksdagsdebatt så det är jätteroligt. Och då dök upp en gammal kompis från förr till mig som var med i facket för 10-15 år sedan minst. Och han hade skrivit motioner och han var uppe och debatterade motioner och jag tyckte att han gjorde det så bra.
Ja.
Så då tänkte jag att det där kan vi inte bara låta stå opåtalt. Så jag frågade om han kunde tänka sig att dyka upp här på Tyresö-radion.
För han är Tyresöbo.
Han råkar vara Tyresöbo också, men han jobbar också i Hanenpolisen. Eller Haningepolisen kanske heter nu för tiden. Och så jobbar han dessutom i yttre tjänst. Och det gör att han har ju säkert rätt mycket koll på det.
Alltså det kan inte bli bättre. Välkommen, Jon Metz!
Ja, men stort tack. Tack.
Alltså jag blev så glad när jag fick höra att vi kanske kommer fortsätta med det. Då kanske vi kanske kan ha den här äldre herren som är yngre än mig. Är det det?
Jag vet inte riktigt. Jag har ju aldrig frågat dig hur gammal du är. Men jag tänker så här att visst om Jon skulle tycka att han behöver det, vilket jag är tveksam till. Men sen tänker jag att det bästa vore att Jon själv hittar en lämplig kamrat.
Bra, men vi får se. Vi får se, Jon.
Det får vi göra.
Ja, då är frågan, vem är Jon Metz?
Nej, men jag är absolut en gammal kompis till Tommy, även om jag inte är lika gammal.
Jag ser det. Mycket, mycket yngre.
Mycket, mycket. Ja, men där någonstans emellan.
Ja.
Nej, men det stämmer att både Alvarsjö och Tommy är ju gamla kollegor till mig. Det stämmer ju också att jag jobbar fackligt, men det stämmer också att jag jobbar som områdespolis, som det heter.
Ja, då får du ta det. För alla undrar ju nu, liksom, kommunpolis, områdespolis, närpolis.
Mm.
Vad är det för skillnad? Eller lokalpolis?
Mm.
Tala om, vad gör du som områdespolis?
Ja, det är ju där kärtbart av många namn. Men det är namnet som gäller nu. Om vi pratar om de som ska verka i yttre tjänst i lokalsamhället. De benämns områdespoliser.
Så du åker bara i vissa områden? Eller går du? Rör du på dig? Eller funkar det?
Ja, nej, men det är en annan fråga. Det är många arbetsuppgifter. Det är ju många arbetsuppgifter. Dels det är allt från möten med gällande ungdomar som kanske har problem i skolan.
Mm.
Alltså kontaktpolisarbete. Det kan vara trafikövervakning.
Mm.
Tanken med områdespoliser är ju att de ska få tid att verka i det lokala samhället.
Okay.
Och inte vara de som först rycker ut när någonting liksom snabbt uppkommer.
Ja. Men jag tänker, du är framförallt i Haninge, Nynäshamn.
Det stämmer.
Inte det ett litet stort område för att känna allihopa? Hur många är ni där? Många var, människor?
Ja, det var värre förr kan jag säga. För att, jag jobbade innan 2015 också. Jag vill säga, och då var det ju Södertörn. Då skulle man ju ha koll på Huddinge och Botkyrka. Så att, det känns som att det har faktiskt gått åt rätt håll.
Okay.
Det är ju inte allt som gör. Men, nej, men det är en utmaning, absolut. Ja. Och det är en utmaning i den här kommunen också. Så är det.
Men vi har ju ingen lokal polisstation.
Nej.
Har ni
nej.
Det? Ni har ju det i handen.
Ja.
Fast det här är pass, va?
Med en liten asterisk på. Ja. Det stämmer att vi har en polisstation. Vi har 24-7-verksamhet när vi pratar om själva utryckningspoliser. Där ingår ju också områdespoliser. Aha. För områdespoliser kan ju jobba kvällar, nätter också.
Ja.
Men jag skulle säga att de företrädesvis jobbar dagtid.
De gör det?
Ja, det ska jag säga. Men de jobbar också, beroende på vad som händer och vad som behövs göras, så jobbar man också nätter och kvällar.
Men ni har en egen station?
Ja,
var ligger den?
Nej, men den ligger i Haninge centrum.
Ja, så samma som pass?
Jajamän, ja, precis. Ja, ja. Nu är det ju en stor renovering. Det kan vara bra att känna till. Den planeringen är att den ska komma igång i mitten av juni.
Mm.
Då ska vi få bättre arbetsmiljö. Bättre än när Tommy satt där i många år. Så att, ja, han får kanske komma på studiebesök.
Tommy, har du också jobbat i Haninge?
Ja, absolut. När vi blev avskaffade som närpoliser i Skogås så jobbade jag faktiskt i 10 år på Handens polisstation och skrev anmälningar till allmänheten.
Gjorde
det? Så att när det kom in någon där, och det kunde ju vara allting från någon som ville anmäla en våldtäkt till någon som ville anmäla att körkortet har förkommit. För på den tiden gjorde man inte det på nätet som man ju kan göra idag. Alltså inte våldtäkter naturligtvis, men om man förlorar någonting då kan man göra anmälan på nätet.
Ja. Mm. Och Jone, hur länge har du jobbat som polis?
Jag började 2009. Och jag har jobbat hela tiden i Haninge polisstation.
Det är bra.
Ja, men det är bra. Det rör på sig bland andra, men jag är kvar, absolut. Och sen kopplingen till den här kommunen är att jag bor här sedan många år tillbaka.
Och det är nära, va? Att jobba i Haninge.
Ja,
men det måste vara bra ändå. Du kan det lokala buset i Haninge.
Ja.
Eller?
Ja, precis. Vi får se.
Men du behöver inte. Men kan du det lokala buset i Tyresö då?
Nej, men så, alltså, det gäller ju all, ska man säga, kriminalitet. De bryr sig ju inte alls om gränser överhuvudtaget.
Nej.
Och där kan ju vara bra att känna till också när man bor i den här kommunen, att händer det någonting akut så är det ju oftast många gånger Handenpolisen som kommer, för att om man ligger geografiskt närmare den stationen där man rycker ut, en Nackastrand då. Liksom.
Ja, för i Nackastrand är väl där de Tyresöpolis som fanns här förut hamnade?
Det har inte ändrat.
Det har inte ändrats?
De utgår där fortfarande. Ja. Men det är, som sagt, Tyresö ingår ju att vara här.
Så ni har lite koll också på vad som händer i Tyresö?
Ja, absolut. Vi blir väldigt påverkade. Vi är ju grannkommuner.
Ja.
Så är det ju.
Ja. Och sen så såg jag dessutom att 27 mars så fanns en debattartikel i Expressen.
Mm-hmm.
Du fick in en debattartikel.
Ja,
det är stort,
precis.
Alltså.
Ja.
Som polis blir jag riktigt orolig över rubriken.
Ja,
får precis. Jag höra, vad var dina synpunkter där?
Ja, jag vill säga, lärdomen var ju att man inte får sätta rubriker själv. Det var ju nummer ett. det hade Expressen rätt till tydligen.
Jaha, okej.
Okay. Man lär sig på vägen. Det var väl första gången jag gick ut i riksmedia sådär. Och det var väl kul att de ville släppa min artikel. Nej, men det handlar i grund och botten om att vi måste vara ärliga med det vi gör.
Ja.
Jag känner som jag vill säga, det låter lite högtravande, men som en statlig tjänsteman så ska inte jag frisera några siffror, utan jag ska på något sätt säga det jag ser.
Ja, du ska säga som det är.
Ja, precis. Ja. Mm. Det är liksom det rätta mot allmänheten och politiken, känner jag.
Mm.
Och det här blir ett problem nu när myndigheten kanske friserar lite siffror eller ska göra liksom två saker samtidigt. Det är ett problem, och just det kan drabba tyvärr områdespoliser, och det kan också drabba den lokala närvaron här. För om vi tar exemplet då att områdespoliser i Tyresö också blir utredare,
ja.
Då måste man ju sitta oftast inne och utreda framför en dator.
Just det.
Och det där tycker inte man har varit riktigt ärlig med i processen. Att utreda brott är ju, jag vill säga, ett gammalt hantverk som vi har gjort inom polisen under alla år.
Mm.
Och som alla som har haft ett yrke så behövs det ett visst antal år och det man bygger upp en kunskap och sådär. Och där har polisen lidit lite på senaste tiden av att man har tappat det. Man får inte nyrekrytera och det där är väldigt på högkant nu. Det var det Expressen-artikeln handlade om.
Ja, och sen handlar det väl också att man säger civilanställda eller alltså anställda och riktiga poliser. Mm. Och jag vet att, vet du, hon Petra Lund, när hon tillträdde så fick hon två uppdrag, tror jag. Det ena var att klara upp fler brott, vilket tycker jag borde inte behövas säga till polischef. Men det var också återupprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis och en god service till medborgarna. Det vill säga att man ska se mer poliser ute. Alltså det är det man räknar.
Ja, ja precis.
Ni som är ute.
Ja, ökad lokal närvaro. Det ligger vi ju som ett av uppdragen. Men förbättrade utredningsresultat ligger också.
Ja.
Så där har vi väl en konflikt, om man säger så.
Ja.
Lite lätt sammanfattat.
Ja.
Och då får man vara ärlig med de resurserna vi lägger. Vi får inte en ökad lokal närvaro om områdespoliser som har ansvar för Tyresö måste sitta och utreda i Nackastrand, om vi tar det exemplet.
Och det är inte det någonting vi har diskuterat väldigt mycket, Tommy, det här med pinnar?
Ja visst, det här är ju det här hjulet som uppfinns gång på gång. Och så säger man det, vi måste ha en närvarande och synlig polis som är uthållig och kvar genom åren och inte bara akutinsatser. Och så samtidigt så måste vi hinna med att utreda brotten. Det är två ben.
Ja.
Och det, om det ena benet blir för kort, ja, då haltar verksamheten.
Bra sagt. Ja. Precis.
Och det var så på min tid. Jag kan säga det att när jag var närpolis i Skogås, då var det jättesatsning på närpolis. Närpolisreformen, den var ju helt gigantisk. Man kan googla på närpolisreformen. Det var liksom, skulle ändra allting. All brottslighet skulle upphöra. Det skulle bli någon sorts Shangri-La och lugn och så fint.
Ja.
Men det som hände var ju det att när man då drog ner väldigt på kriminalpolisen, då kom ju kriminalpolischeferna på att de kan inte sitta med en massa allvarliga brott, alltså, som inte blir utredda. Utan då skickar de ut dem till närpoliserna. Så att visst, vi hette närpoliser och så satt vi och utredde. En del av oss. Jag var jättedålig på att utreda.
Ja.
Och jag utredde väldigt lite. Men många av mina kollegor utredde avsevärt mer.
Ja. Jag har ju läst Hanne Kjöler senaste bok. Hon är ju aktiv nu i olika debatter. Jag tycker hon är duktig att sätta fingret på. Den heter ju hennes senaste bok, för hon skrev först en bok för 10 år sedan om en svensk tiger, vittnesmål från polis som vågar ryta ifrån. Den skrev hon 2016. Och nu 10 år senare kommer hon ut med en bok som heter Polis, så funkar det inte. En omorganisation 10 år och 100 miljarder senare. Och då pratar hon just om det här med rapporthysterin. Alltså man vill visa uppåt, pinjakten, hur man klassar ett brott. Att man kunde, liksom, vad var det för någonting? Hon tar olika exempel, liksom, att klarar man upp ett sånt brott så är det egentligen 7 brott man klarar upp. En liten enkel sak. Alltså, trafikförseelse, narkotika, alltså vissa saker är lätta. Och det är lika stor pinne som ett mord. Mm. Alltså, vilket tar jättemycket resurser. Och då för att få upp pinnarna så ägnar man sig åt skitgrejer, tycker hon då.
Mm. Mm. Ja, men sådana tendenser har ju funnits. När jag började då 2009, då fanns det ju såklart det här klassiska blåsmålen. Det vill säga, man har det här ett sållningsinstrument, alltså man kollar om någon är berusad eller inte i trafiken. Det fanns som ett satt siffermål.
Ja.
Det är borta.
Okej.
Okay. Så att, och allting är inte svart och vitt, va? Det var, jag får se om Tommy skriker nu, men allt var inte bättre förr.
Nej.
Det var faktiskt inte det. Det är mycket som har blivit bättre.
Ja.
Jag var inne lite på det. När jag började en gång i tiden så yttre befälet började med att läsa upp, jag tror att det var en fax liksom, som han hade fått med alla snattare i Botkyrka. Och okay. Då satt vi i Haninge och skulle börja dagen. Så den informationen var egentligen inte liksom nödvändig att få. Va? Det var en mysig morgonstund och så läste man upp från ett papper. Liksom.
Ja.
Men där har man ändå tagit ordentliga kliv. Den informationen som områdespoliser eller yttre personal får, den är mycket mer genomarbetad och genomtänkt. Ja, ja. Även om det i sin tur är också en het potatis, hur mycket resurser det krävs för att liksom, det ska koka ner den här informationen. Men den är bättre.
Den är bättre,
ja. Det är ja. Absolut.
Tom, har du några kommentarer på det?
Nej, jag har ingen. Jag betvivlar inte att det har blivit bättre på många punkter, absolut. Skillnaden, det jag tycker kanske, det är ju att allting är så stort idag. Så att, ja. Det är tur att poliserna är så duktiga idag som kanske inte vi var på min tid i så fall.
Mm. Hon har väldigt mycket statistik i sin bok. 2010 då var man ungefär 20 000 poliser. 2023 när man räknar sist här i boken, då var man 22 900 poliser, men totalt var man 37 000 anställda. Alltså på, och då var det alltså för, när man säger vad säger man?
Polisanställda.
Ja, polisanställda. Mm. Och då behöver man inte vara polis i grunden. Man kan lika gärna vara administratör eller ja, HR visst. Eller jurist eller vad man nu är för någonting, va? Men de behövs också. Är det det du menar i din artikel?
Ja, men bland annat. Absolut. De civila behövs. Det har de alltid behövts göra. Det är en viktig del. Ja. Nu har det ju liksom pendeln svängt. Ett tag där vi verkligen hade en polis, ska man säga, kris, om man kan uttrycka det. Vi vill verkligen rekrytera snabbt. Ja, då är det ju folk med akademisk bakgrund kanske, eller de som inte är polis i grunden som man kan ta. Och det gjorde man.
Ja.
Och det var bra till viss del. Sen blir det ju kanske ett problem när de ska helt ikläda en polis liksom uniform. Det går ju inte.
Nej.
Och det är också någonting som är mot allmänheten när man möter. Jag tror att vill man träffa en polis så vill man träffa en polis. Ingenting annat. Mm. Och det var ett problem. Men vi behöver dem absolut. Det finns ju specialistkunskaper som är ovärderliga. Så de fyller absolut sin roll.
Sen det är ju en särskild situation i Stockholm. Därför att vi har haft så svårt att rekrytera poliser och få poliser att stanna kvar med våra löner och vår omgivande konkurrens i en alternativ arbetsmarknad.
Ja.
Jag pratade så sent som igår med en för detta kollega då som avslutade sin poliskarriär med att jobba 10 år på Folksam. Och det var ju synd tycker jag att han inte, och så berättade de 10 till som hade gjort likadant.
Och då fick de 10 000 kronor mer i månaden.
Ja,
eller
visst,
någonting sånt.
Och förmodligen rimligare arbetstider och lite sånt där.
Ja.
Kanske en tjänstebil, jag vet inte riktigt. Men i varje fall så är det illa. Och det som har hänt i Stockholm det är att vi har inte klarat av att rekrytera så att vi har ökat egentligen i antal. Vi har blivit fler stockholmare och allt sånt där. Men vi är i stort sett på samma antal poliser som 2015.
Ja,
däremot är vi 1000 till civilanställda. Mm. Vilket som Jon säger absolut behövs. Särskilt när det är som det är. Men det är inte riktigt lika lätt att hantera. Därför att alla civilanställda är inte lämpliga för att till exempel utreda brott.
Nej. Hur många år gick du utbildning? Hur lång var din utbildning, Tommy?
Ja, det kan jag berätta. Det var 9 månader.
9 månader?
Jajamän.
Och du hade det i släkten dessutom?
Jag hade det i släkten, men min pappa, då fick de gå ut och vara polis utan utbildning. Så fick de börja med att gå och praoa som polis, så att säga.
Ja.
Och sen fick de då, efter ett par, tre år, gå polisskolan i Solna, som då var 3 månader.
3 månader. Mm. Jon, hur var din polisutbildning? Hur lång var den?
Nej, men den är som den är nu, 2,5 år.
Ja, så 2,5 år.
Ja, 2 år teori och sen är ju då aspiranter som 1,5 år. Och det är samma sak sen jag började. Så
och då, fick man betalt på din tid?
Nej. Nej, ja, alltså själva aspiranten fick du betalt, absolut. Ja. Det var 15 000, det har de höjt nu, i alla fall för dem i Stockholm tror jag. Det är i alla fall, de får lite mera. Det är väl inte superbra, men det är i alla fall en förbättring.
Men själva utbildningen, ni fick också ta studielån som alla andra.
Ja, exakt. Nu har det ju hänt mycket på den där, det har ju hänt mycket faktiskt bara på den korta tiden jag har varit polis, om man säger så. Kraven ser lite annorlunda ut, man har ju sänkt dem på gott och ont skulle jag säga. Mm. För att få in fler sökande. Nu verkar det ju vara förslag på att man ska också få betald polisutbildning igen. Då
ja, det är varit snack om det. Ja.
I varje fall avskrivna studielån. Om man efter 8 år.
Just det, det lät också det var ett ganska roligt förslag tycker jag.
Ja, jättebra förslag.
Ja,
Nej, men så där, det gör man. En skillnad är också att när jag var klar efter 2,5 år, då var jag anställd. Nu blir man provanställd 1,5 år.
Ja, just det.
Men det har skett lite olika. Men utbildningstiden är lika lång.
Ja. Hur kom det sig att du ville bli polis förresten?
Oj, ja, nej men det var jag satt i Solna, jobbade som montör av medicinsk utrustning med mikroskop och liksom skyddskläder och tänkte att jag behöver nog skaffa mig en utbildning och göra något annat. Kortfattat.
Det lät ju ganska avancerat i och för sig.
Ja, det gör det. Men, och det, på viss del var det väl kanske det. Men, nej, men det kändes rätt för mig då. Och jag ångrar väl absolut inte det valet.
Nej.
Det gör jag inte. Men jag behövde skaffa en utbildning och jobb.
Oh, exakt. Och då... Var det en pojkdröm eller hade du i släkten också någon som var polis?
Nej, det här var ingen pojkdröm. Nu hör jag på att säga tvärtom, så var det inte. Men nej, jag har ingen. Jag har en i och för sig, jag hade, och han känner ju Tommy väldigt väl, en morbror som var polis,
ja.
Och fackligt engagerad länge också. Sådär.
Så det
tyvärr gick bort lite tidigt, men ja. Han var väl delvis en inspiration. Men jag skulle inte säga att det var den liksom tyngsta
anledningen. Men du visste lite vad det gav dig in i?
Ja, det där, om man ska vara helt ärlig, vet man verkligen det? Jag skulle säga nej. Alltså, det är klart man förstod vad polis innebär och vad det innefattar, men det är ju ett speciellt yrke på ett sätt.
Ja, verkligen.
Nu är vi ju säga, vanliga människor som har det, men det finns ju delar av det som sticker ut, kan man säga.
Det är verkligen.
Mm. Jag tycker det är svårt innan man blir polis. Nu började jag på polisskolan när jag var 19 år, så det var ju lite speciellt. Men när man sen då som 20-åring tar på sig polisuniformen och känner allmänhetens förväntningar, den är rätt tuff att leva upp till. För de tror ju att man är någon sorts tv-polis som kan precis allting. Och det var tungt när man var 20 bast efter 9 månader på polisskolan, tyckte jag.
Ja, verkligen. Mm. Ja, men det är väl också så, jag tycker att vi har ändrat vår attityd också till polisen. Jag tycker ni, alltså förut var kanske man lite... Det funnits en misstänksamhet eller kling och klang. Eller, alltså, jag tycker ändå fast det är låg uppklaringsprocent ibland, så är vi ändå ganska tacksamma att det finns människor som vågar ta det här jobbet. Eller hur känner du? Känner du allmänhetens stöd, Jon?
Ja, men det gör jag verkligen. Och där tror jag faktiskt, du är inne på någonting. Det har nog växt och där har man ju... Vi har ju våldsvågen, jag höll på att säga bakom oss, tyvärr kan vi nog inte säga att den är riktigt bakom oss. Liksom. Men vi har ändå tagit oss från en topp kanske.
Ja, efter terrorattacken på, så var det ju rosor på polisbilen.
Ja, visst. Och det där, nej, men det känner man verkligen. Sen är det ju liksom ett otacksamt jobb såklart i många delar. Vi ser ju de här mörka sidorna av samhället. Det är vi inte ensamma om, men vi ser verkligen det. Men där tror jag, och det gör mätningarna rätt, att alltså vi har ett högt förtroende.
Ni har ett högt förtroende.
Ja, och där tror jag det ändå har, det kan man ju ändå se att vi ändå, trots det du sa, uppklaringsprocenten är ganska dålig. Och det här våldsbrottet som vi har, eller vågen som vi har sett, är ganska tuff.
Ja.
Så finns det ändå ett ökat förtroende, tror jag. Men det tror jag folk, för att vi har väldigt, det är väldigt mycket förhoppningar på oss också, tror jag.
Ja,
att det är polisen som är lösningen. Men det är en komplicerad fråga.
Och sen tror jag också att i alla fall vi som då ser de här sakerna, när man läser om allt elände som pågår, så tänker man, stackars er som måste ta itu med det. Man blir inte avundsjuk när man ska jobba mot såna här tuffa grejer. Jag tänkte, vi ska gå in på några saker, men innan jag hittar jag också någonting. Jag googlade dig. Du har ett bra namn alltså. Ja, då hittade jag att du var med i media förut. Du var med i Sveriges Radio i 2017. Då skrev du som facklig, högre lön viktigaste frågan för många poliser. Det var högre lön. Redan då drev du fackliga saker.
Ja, och säga att vi ska ha högre lön, den får man med sig många på. Det är inte många som klagar på den.
Nej,
och den är väl jag vill säga, hela tiden relevant. Och den driver jag väl faktiskt fortfarande också. Och det var Tommy lite inne på. Nu har vi lite mer ammunition i den frågan, kan man säga.
Ni har bättre löner nu i alla fall. Ni har fått upp lönerna någorlunda.
Vi har fått bättre löner, absolut. Men det har... Stockholm gynnas inte riktigt av det tillräcklig utsträckning. Vi har för höga kostnader.
Ja, vi har själva för mycket höga kostnader. Det är dyrt att bo i Stockholm. Ja.
Och det ser vi ju. Vi har inte tillräckligt mycket poliser. Det såg vi i den här våldsvågen. Då hade vi ju en nationell förstärkning som pågick väldigt länge.
Ja.
Och det var ju... det var unikt. Det går ju i grunden från polisreformen 2015 att man kan göra sådana här saker där man nationellt kan kraftsamla, vilket är jättebra.
Mm.
Men... Man kan också tänka sig att det är inte idealiskt att från Haparanda till Ystad hamna i ett lokalpolisområde i Haninge med en ganska tuff problembild.
Fattar.
Och jobba på det sättet. Sen har det funkat utomordentligt bra trots de förutsättningarna, skulle jag säga.
Ja, och de måste ju ha fått en jättebra läroperiod också. Det är ja, bra utbyte för dem också.
Ja, första omgångarna är ju glada. Efter ett tag så blir man ledsen. Mm. För att jag menar, vi är som sagt människor. Man har ju familj och barn i Ystad också.
Ja, exakt.
Det är inte så kul att dra upp till Stockholm och lämna det.
Nej, fattar. Ja. Nu tänkte jag gå in på de två frågor som är aktuella i Tyresö just nu när vi spelar in det här i slutet av april. Den stora frågan har ju varit det som hände den 25 mars när en kille gick in på bussen som stannade vid Tyresö gymnasium och mördade en 18-årig kille som heter Gait. Han sköt honom i huvudet. Och sen har det blivit en jättegrej här i Tyresö för att hela kommunen har blivit inblandad. Det är stödgrupper, gymnasiegrejer. Man har jobbat med det här. Och enligt mina källor så har den här killen hade ju inget, han var ju inte kriminell på något sätt. Men tyvärr hade han en släkting som var kriminell, eller gängrelaterad. Och det är det som är så sjukt idag, tycker jag, att det här våldet som drabbar oss alla. För att jag känner ju människor som har barn vars kompisar satt på bussen eller som gick på gymnasiet. Alltså, vi blir ju väldigt, väldigt, väldigt påverkade när resan är nära. Jag som bor på Farmarstigen, det är den skolan mina barn eller gått på gymnasiet, inte alls så långt för mig. Så att bara känslan, då var jag inte ens hemma, så att det här i Dalen, att det har skjutits någon på en buss och att den här personen faktiskt själv inte... Ja, de var ute efter honom för att hämnas en släkting. Och det är det här med den här konstiga gängkriminaliteten som nu har brett ut sig. Vad är dina synpunkter, Jon? Vad är det som händer när det
är... Det är mycket. Och det som du säger, som du beskriver, lite känslor också eftersom man själv bor i den här kommunen. Det är otroligt tragiskt och det känns ju extra mycket när man bor också nära det där. Men det är inte unikt.
Nej, det är inte det.
Vi lever inte i en sån bubbla i Tyresö, som jag sa. Det är ju
vi liksom... trodde det.
Ja, kanske lite.
Ja, man önskade det.
Ja, man hoppades det.
Ja.
En liten skärgårdsidyll långt från alltingarna. Ja. Så var det inte alls det.
Det var inte så, men det är det här som är så svårt om vi ska försöka nyansera bilden.
Ja.
Och det är en utmaning.
Ja.
Jag, som sagt, det var en otrolig tragedi. Det påverkar lokalsamhället. Men man ska inte dra allt för stora växlar ändå på det.
Nej.
Och det är det som är så svårt att beskriva. Jag tror att vi misslyckas i om vi blir för rädda. Om vi liksom anpassar oss lite för mycket. Istället, som du var inne på, så måste vi nog ta den styrka som finns i kommunen här. Som jag ändå upplever att det är liksom väldigt organiserad föreningsverksamhet. Det finns nog många människor som vill engagera sig här, om de här man kallar goda krafterna. Det behöver man engagera. Liksom.
Alltså, när det är Tyresöfestival på hösten, man ser med 100 föreningar som ställer ut där. Du har Tyresö FF-märke på dig. Mm. Alltså, det är en jättekraft i vårt samhälle med engagemang. Men det här att någon plötsligt blir skjuten...
Ja.
Man vill ju gärna ha en förklaring.
Jag förstår det. Och sen är det också att man ska inte ta det som att det är en, ska man säga, en attack mot Tyresö eller attack mot Tyresö kommun. Alltså, det blir ju rätt att känna så när det händer en i närheten. Men det kanske inte riktigt är så.
Nej. Vad är din reaktion då?
Ja, jag tycker att, som alltid, så är det ju så fruktansvärt för den som drabbas och hans familj.
Ja.
Det är ju fullständigt bottenlöst. Men denna gång är det ändå en person gripen.
Mm.
Och det tyckte jag kändes som en väldigt lättnad. Och det hoppas jag att även familjen och hans vänner i skolan och lärare och allting kände. Att polisen, det tog någon vecka, men sen lyckas polisen ändå få fast någon som är misstänkt för brottet. Och så får man ju hoppas att det då blir någonting vettigt av det.
Ja.
Att vederbörande kan få ett rimligt straff och kanske rent av om en viss antal år blir rehabiliterad.
Mm. Men jag upplevde det, nu var ju inte jag här, men det som hände, det var att sociala medier exploderade som vanligt. Nu låtsas jag att jag är 100 år, men det är jag nästan. Förr så var det så att om hände någonting så sa man, en person i blå tröja med bruna skor och skägg sprang från platsen eller någonting sånt.
Mm.
Här var det så här, någon har skjutit, mördaren springer beväpnad. Men det var ingen som sa hur personen såg ut. Så att först så inrymde man ju alla skolor och förskolor i området. Det vill säga att man låste in sig. Mm. Sen de jag ringde som bodde i närheten då, de låste också in sig. Men man visste ju inte vem man skulle vara rädd för. Ska man vara rädd för den där tjockisen som springer efter sin hund? Eller ska man vara rädd... Alltså, det här, varför går man inte ut med ett signalement så att man vet att okej, han är smal, lång, klädd i en blå jacka med, så att det gick att liksom hjälpa polisen. Vad tog han vägen? Han sprang mot graningsringen. Hur funkar sånt då?
Ja, lite olika. Jag skulle säga att den informationen jag har fått och har förstått, så var det som sagt, det hände ju en publikmiljö, vittnen. Det finns
massa vittnen.
Massa vittnen. Och det du beskriver om skolan, det hände ju mina barn också. De var ju också inrymda, som man kallar det. Där tror jag att det är en liksom rutin som man har,
man
tränar på i skolan. Sen är ju det mycket kopplat till pågående dödligt våld i skolmiljö. Och att man har liksom kommit in och har det som en metod. Och det där såg vi inte förut. Det är därför det blir en stor grej.
Det är alldeles nytt.
Ja, och det påverkar ju alla väldigt mycket.
Hur påverkar dina barn, hur gamla är de?
Nej, men de är ju 8 och 10 år.
Blev de rädda, blev inrymda?
Nej.
Personalen var så bra så de klarade det på ett bra sätt.
Ja, men det beror nog på lite ålder, hur nära man är, personal, massa faktorer. Ja. Men det påverkar ju oss som samhälle. Det berör ju helt plötsligt många mer när man kör den här inrymningen. Man får sms'en och hämta ditt barn och sådär. Mina barn skulle ju åka buss till hem, men det fick de ju inte. Men... Jag tror att det är lite separerat till det här med som du var inne, att det inte går signalement. Det kanske man fick ändå.
Fick ni signalement?
Jag vågar inte uttala mig om det. Men jag
hittar
att,
ingenting i alla fall.
Nej, polisen brukar ju få signalement.
Ni fick det. Men jag menar, vi var ju många runt omkring.
Just det.
Men sen så, om jag förstod det rätt, så var väl delvis maskerad också.
Ja, det kanske han var.
Och sen så, jag menar, Aftonbladet var ju snabb att lägga ut bild på honom.
Ja, jag såg det.
Så att det fanns ju ett utseende.
Men då blir det på något sätt lättare. För då blir det begripligt.
Ja, eller hur?
När saker blir begripliga, då blir man inte lika rädd.
Det är nästan värre med spöken liksom.
Ja, för då hittar man på själv. Ja. Innan dess hade ju Graningsringen blivit klassat som ett utsatt område. Jon, förklara, vad blev vi då?
Ja, precis. Nej, men det där är också, jag vill säga, både bra och dåligt. Där har ju faktiskt många olika synpunkter på. Alltså, hur ska vi förklara det här?
Ja.
Och det finns massor av faktorer man väger in om ett område ska bli utsatt område. Eller särskilt utsatt område finns ju också då, som då är ännu mer värre, om man säger så. Men där tror jag att kortfattat så handlar det om att vi som liksom samhälle träder tillbaka och kriminalitet träder fram i viss utsträckning. Och det där blir ju svårt, för man vill ju ändå inte säga liksom, Graningsringen är ett utsatt område, kom inte hit. Alltså, det vill man inte skicka. De signalerna, känner jag i alla fall, är väldigt fel att skicka, för det finns otroligt mycket bra, jag vill säga, människor och verksamheter som bor där. Men jag var där mycket när jag en gång flyttade till liksom Tyresö, och jag tycker det är tråkigt om man skickar de signalerna. Men samtidigt så är det ju många som säger, fast vi måste säga det som finns, det som är.
Det som är, för vi har haft en så kallad öppen droghandel.
Ja.
Men det har Tyresö varit känt för sedan jag var ung, och jag är 69 år. Är jag yngre eller äldre än dig?
Och då är du verkligen yngre.
Tack, vad trevligt. För på vår tid när vi var unga, då var också Bollmora känt. Ja. Då fanns det olika droghandlare här i Bollmora och i Trollbäcken. Och då var det öppet så alla såg det dessutom. Och sen har ju det varit, Tyresö har fått en stämpel på sig om mycket droger. Nu, det här öppna droghandeln som jag såg när jag var ung, det vill säga att det går fram en kille till en annan kille och så pengar rör sig på plattan. Det såg vi även här i Tyresö när jag var ung, eller man köpte för någonting. Det var ju så öppet. Idag pågår det på ett annat sätt. Så vad är en öppen droghandel?
Ja, men där är det väl att, nu är jag verkligen ingen expert att uttala mig på det här, men jag skulle säga att det är ändå en plats där vi inte har, vad ska man säga, riktigt kontrollen.
Att man okay. säger,
utan det är de kriminella som äger liksom kontrollen när det säljs droger eller inte.
De äger platsen?
Ja, mer eller mindre. Alltså det vänder jag mig också emot ibland när det kommer debatten att så här, det man kallar på engelska eller det man säger i USA, det här no-go-zones och sånt där. Ja. Det pratar vi absolut inte om. Och så har det aldrig varit där.
Nej. I Granisringen, nej. Jag går igenom där ganska ofta på vägen hem.
Och där fick jag också ta del av nyheten att det inte klassas som det längre. Och, ja. Det är jättebra. Och där skulle jag säga att ju mer man lär sig, hör på att säga, som polis och jobbar i lokalsamhälle, desto mer fattar man att det inte är polisen som är lösningen.
Nej.
Såklart, hör jag på att säga. Men,
ni är en part av många.
Vi är en part, men vi är kanske absolut inte den viktigaste parten. Nej. Om vi pratar om det brottsförebyggande arbetet och har liksom en trygg och sund miljö där man bor i.
Ja, det man har gjort, vilket är jättebra på Granängsringen, man har ju en lokal där uppe nu. Den som, om man går upp på torget till höger, nu kommer jag inte ihåg vad adressen är, men det är en stor fin lokal där man nu kan ha massa, man kan ha möten där, man kan hyra där, det finns liksom kvällar där mammor sitter och syr och det är en öppen lokal, ungefär som en fritidsgård för alla eller någonting sånt. Och på fredagar sitter till exempel kommunalrådet Anita Mattsson där för att träffa folk, så det är bra. PRO har flyttat in rakt fram där i den lokalen. Så då rör det sig en massa trevliga pensionärer där uppe också. Så nu börjar man ju hitta, istället för att dra därifrån, så försöker man hitta fler verksamheter i området så att det rör sig massa vanliga bra människor. Och det bor ju massa vanliga bra människor där.
Mm, absolut.
Ja.
Nej, men så är det verkligen. Och man får, tycker jag, vara lite försiktig där och liksom måla upp sådana områden. Ja, det är bra att du pratar om problemet. Vi ska inte mörka, det var jag inne på själv. Vi ska säga som det är.
Ja.
Men vi ska inte göra mer än det heller.
Nej.
Alltså att man ska demonisera ett område och sådär. Men jag kan ändå med den känslan och den kunskapen jag har, skulle jag säga att Granängsringen är inte liksom det största och värsta bostadsområdet jag har sett i södra Stockholm.
Nej, det är det verkligen inte.
Det
har ju varit väldigt fungerande faktiskt. Vad säger du, Tommy?
Jag har lite erfarenhet av Granängsringen för det första.
Du betyder inte så mycket erfarenhet?
Jag har väldigt lite erfarenhet.
Okay, ja.
Men däremot när det gäller öppna drogscener, det är väl snarare när det oftast står några stycken och hänger och är beredda att ta upp beställningar eller så. Att det finns ett antal personer som hela tiden är beredda att göra det och som står där mer eller mindre för jämnan. Och öppet, som sagt. Men jag menar, handeln lär ju fortsätta. Och den kan ju flytta till mobiltelefonen eller till någon lägenhet eller till något källarkontor. Och det kan ju finnas flera skäl till det. Det kan vara det här att det finns så mycket vanligt folk, som du säger. Det är utmärkt bra, tror jag. Och det kan också vara så att polisen har lokaliserat en del resurser dit, så att det går omkring några poliser i uniform eller utan uniform med jämna mellanrum. Och kanske då griper några. Det kan vara så att kommunen har placerat några av dem som har varit en del av den öppna drogscenen på olika LVU-hem eller annat. Så kan det också vara, så att de försvinner från rulliansen. Så att om man lägger ihop alla de här olika delarna, så går detta att påverka. Och särskilt när det inte har gått överstyr fullständigt, utan om det då är 15 eller 25 stycken i Granängsringen som till och från deltar i verksamheten, så är ju inte det omöjligt att angripa. Och det har jag en känsla av att man faktiskt har försökt att gjort.
Ja, alltså jag vet att kommunen jobbar hårt med det på alla fronter egentligen. Så att det, däremot när jag kollar med de fritidsledare som jag känner. Och idag är det tyvärr så här, ska jag säga, Jon, att ska man få veta någonting om en lokal plats, så är det, i och med att det inte finns en speciell polis för den platsen som kan den speciellt bra, så namn och sånt och personer, då får man gå till sådana som jobbar på ett annat sätt, och de är inte poliser. Alltså fritidsledare, vi har uppsökande fritidsledare, vi har fältassistenter, vi har också såna här, de som jobbar på Tybo, de heter
fastighetsvärdar,
de känner ju buset, som det hette en gång i tiden, de vet vilka personer det är. Och när jag sa till en av de här i morse, jag ringde frågan inför det här, nu är det ingen öppen droghandel längre. Då skrattade han och sa att ja, vänta bara, nu är det varmt. Alltså, vi har haft 2 månader med snö. Då är det inte mycket öppna droghandlar. Så att han menar ju också det här synliga.
Ja, ja.
Sommar, värme. Och man sa ju nu efter 2 månader, vet du det, när det var januari, februari. Och nu har hela gängkriminalitet mindre skjutningar, mindre sånt. Så var det någon som sa, det kanske är vädret.
Mm. Nej, men sånt påverkar. Men just den här analysen hoppas jag och tror är lite mer långsiktig än bara ett väderomslag, ja, om det är en öppen drogsyn eller inte.
Men du tar
upp en jätteviktig poäng att vi är ju ingenting utan liksom informationen.
Nej.
Alltså den informationen du får, den hoppas jag ju också når polisen, och sen är det ju vårt ansvar att hantera den på rätt sätt.
Ja.
Men vi är ju otroligt, vi behöver verkligen sån information.
Ja. Och jag tror nu också det som händer, vi har ju en kommunpolis.
Mm.
Tommy förklarar vad en kommunpolis. Jag brukar säga elakt att det är en powerpointpolis, men tala om vad en kommunpolis är.
Nej, men den ska ju stå för kontakten då mellan kommunens goda krafter och polisen.
Ja.
Och man kan ordna, och sen ska den vederbörande föra in de uppgifterna som den kan skaffa sig ute i kommunen. Men den går inte runt så väldigt mycket i uniform och griper folk eller ser till att hålla ordning.
Nej.
Rent fysiskt.
Nej.
Men däremot kan ju den få sådana signaler att den kan rikta till exempel områdespoliser i viss riktning.
Ja. Och jag fattar när jag träffar poliser i olika sammanhang. Jag träffar faktiskt nu, sist var det invigning av kvinnojouren här som har fått nya lokaler. De hade ju lokaler uppe på Gröningsringen förut, en gammal tvättstuga tror jag det var. Jättedålig lokal, men nu har de då jättefina lokaler i gamla Björkbacken längst ner, mitt emot lastkajen på ICA har de nu sina lokaler. Och det är en jättebra väg. De hade invigning, då var det jättemånga människor som kom, kyrkan kom dit, och då kom ju vår kommunpolis och en till polis. Jag kommer inte ihåg vad hon hette på någonting. Och de ville ju vara där för de ville ju samverka. Ordet samverka verkar alla säga nu för tiden. Mm. Det betyder väl bara lära känna varandra, prata.
Ja, det borde fyllas med mera.
Ja, jag menar så att man lär känna varandra och kan jobba tillsammans på olika sätt. Va?
Mm.
Och det verkar man göra på ett helt annat sätt idag. Att alla de här, förut var det stuprör liksom. Man SOS kunde inte prata med polisen, som inte kunde prata med skolan, som inte kunde prata med den. Så var en unge så kunde den ungen snurra runt mycket som helst.
Mm. Och det var ju, vi hade ju sekretess mellan de olika myndigheterna, vilket gjorde precis det du säger, stuprör. Och dessutom, om man ska se ännu längre tillbaka, om vi nu ska snacka stenålder på 70-talet, de som kom ut från socialhögskolan, de såg inte polisen som en främsta samarbetspartner, utan det var ju det, vi fick ju skicka papper till dem men fick aldrig någon respons. Och då var det inte så himla roligt. Men sånt kan man också jobba bort.
Ja.
Om man då är kvar på ett ställe länge som kvarterspolis eller närpolis, då slutar det med att man jobbar tillsammans.
Ja,
och sen så använder man resurserna på bästa sätt. Därför att alternativet är ju att ungdomar, blivande kriminella, missbrukare faller mellan stolarna och råkar väldigt illa ut.
Mm.
Och det är det man måste komma ifrån.
Ja. Och i och med att vi är så fruktansvärt gamla, du och jag, Tommy. På den tiden, jag gick i socialskolan där.
Och förlåt.
Ja, men det vet du, men det gör ingenting. Och det roliga var ju då, det var ju släpp fångarna loss, det är vår.
Ja, men
då,
lite så.
Det var ju kling och klang, det var ju liksom alla så här, poliser var ju bara någonting onödigt. Vi alla, i hjärtat vill vi allihopa vara snälla. Så att det var ju en helt annat tänk. Nu har vi blivit lite mer realister och fattat att det finns människor som ägnar sig åt ganska kriminella saker. Och de kanske innerst inne är goda, föddes nog som det. Men det finns människor som faktiskt inte vill alla väl.
Nej, så är det. Och det är ju väldigt filosofiskt, liksom, vad är gott och vad är ont.
Men,
jag tror att det finns bättre förutsättningar att liksom verkligen samverka på ett bra sätt.
Ja.
Det vill säga att har socialtjänsten oro vid en ungdom, så kan de dela fullt ut den informationen som polisen också behöver.
För
att om vi ska vara helt ärliga så, och det har jag känt sedan jag började, det vi saknar är ju vissa myndigheter, vissa kommuner, när liksom klockan börjar bli sent.
Ja.
För efter 16.00 börjar det hända saker.
Jag vet.
Mm. Och då behöver vi vara där faktiskt.
Ja.
Även hur jobbigt det är och sådär, så behöver vi. Och jag kom precis från ett möte nu där vi hoppas, det är i alla fall våran vilja och alla Södertörns kommuners vilja, på en viss nivå, att om jag träffar på en person till exempel vid en viss kontroll, Och jag märker att den här personen har ingen inkomst. Den kanske jobbar någonstans men har liksom ingen synlig inkomst, jobbar svart. Och jag misstänker att den får ekonomiskt bistånd till exempel av Tyresö kommun. Då vill vi få den informationen.
Ja.
Det är väldigt svårt i dagsläget.
Ja.
Och jourtid så är det, går det inte idag. Och det finns ett otroligt stort motstånd initialt för det.
Ja, men det, och är det inte också så här? Vi är ju nya generationer här. Alltså ni vill ju också ha ett liv. Alltså ni... En gång i tiden fanns det en fjärdingsman här ute som heter Malmsäter. Han jobbade dygnet runt. Hans familj, det var liksom... Det var en plikt, ett kall... Han var ju polis dygnet runt hemma i sitt hus. Han cyklade runt här på den tiden. Då tog alla som palla äpplen. Idag vill väl folk ha schyssta arbetstider.
Absolut.
Kunna göra karriär. Alltså också och veta att okej, jag gör några 10 år ute på... jobbigt. Sen kanske jag kan få ett annat jobb för det är för man måste ju också se möjligheten hur man kommer vidare så man inte slutar på polisen och börjar jobba på ett försäkringsbolag.
Nej, precis. Det är den stora faran. Nej, men och där tycker jag ändå polisen, där har vi ändå, vi är en 24/7 myndighet liksom.
Ja.
Men då ibland som sagt behöver ju kroka an med kommunen till exempel eller myndigheter och där har faktiskt många kommuner och myndigheter en väg att vandra faktiskt.
Okej, okay. Ja, men det är bra. Mm. Jag tycker det är kul att du har kommit hit, Jon. Vi får se om vi tar med Tommy. Han är liksom, man måste ju alltid ha någon sån här sidekick som sitter och klokskapen sitter i rummet.
Ja, man kan drömma om det i alla fall. men jag tror att det är bra att vara ett par poliser kanske, som
gärna
kan spela lite med varandra.
Ja, ja.
Och jag har inga bekymmer att Jon kan hitta någon som
till.
Är lämplig gärna. Till det.
Gärna.
Det finns rätt många kloka poliser där ute.
Mycket så att, bra.
Och Jon känner dem bättre än vad jag gör nu för tiden.
Jättekul. Tack så mycket Tommy för att du drog hit Jon.
Ja, tack, det var ett nöje faktiskt.
Tack!
Kul att du är här och nästa gång kommer du få frågor i förväg. Den här gången visste du inte dugg vad som skulle hända. Jag brukar skicka frågeformuläret innan, eller hur Tommy?
Ja, jag påminner dig om det för 3 timmar sedan.
Gjorde du?
Ja.
Jag glömde det. Jag satt i studion då. Ja, och det ni lyssnar på nu, det är ett program som heter Uppdrag Tyresö. Det här är program nummer 81 i serien. Så att vi har några program på oss här om vi ska... nå upp till de andras möjligheter. Vi har också en kollega som heter Thomas Martinsson som brukar komma.
Just det.
Mm. Mm. Ja, så det var allt. Jag fortsätter att lyssna på nästa program. Jag som har äran att vara programledare här. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag har alltid 100 frågor och väldigt mycket synpunkter. Och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.